Jag tycker inte att vi ska börja signalera nu när det börjar gå åt rätt håll att lärare kommer tillbaka och elever kommer tillbaka och att vi hittar tekniska digitala möjligheter att bedriva undervisning. Att nu gå ut och sänka kraven eller så att säga signalera lägre krav, utan budskapet är att lärarna ska göra så gott de kan med de villkor de har och de förutsättningar de har. Sen har ju både Skolverket och Skolinspektionen och andra sagt att man är ödmjuk och kommer att ta hänsyn till den här situationen. Det gäller naturligtvis även alla vi politiker som är verksamma både nationellt och inte minst mina lokala kollegor som dagligen jobbar med att bara hålla den här verksamheten igång med allt vad det innebär med lärare, mat till elever, det kan vara skolskjuts och sådana saker.
Efter mitt förra avsnitt med Johanna, Lärarförbundets ordförande, så reflekterade jag en hel del kring makt och utbildning på nationell nivå. Det är en intressant fråga, men med aningen ett komplicerat svar. Samma frågeställning leder oss in i följande avsnitt. Jag kom under våren att träffa alla partier i Sveriges riksdag för att diskutera just skolpolitik, givet att de vill träffa mig såklart. Först ut är Liberalernas Roger Haddad. Roger har lång erfarenhet inom svensk politik, både på lokal och nationell nivå. Han har tidigare arbetat med rättspolitik men är idag fokuserad på utbildningsfrågor och är vice ordförande i utbildningsutskottet. Dagens avsnitt kommer att fokusera en hel del på den pandemi som råder i världen. Men min förhoppning är att i framtiden ha ett nytt samtal med Roger, men då diskutera politiska frågor som det fria skolvalet eller betyg redan i årskurs 4. Jag vill tipsa dig som lyssnar att kolla in min Facebook-sida, för där kommer stora delar av mitt samtal med Roger att släppas i videoformat. Temat för dagens avsnitt är kvalitet inom svensk utbildning. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Jag vill bara först och främst säga stort välkommen till min podd. Jag är väldigt exalterad för du är den första politikern som är med.
Tack så mycket. Spännande.
Verkligen. Och när jag satt och tänkte kring den här intervjun, alltså i de bästa världar så hade vi kunnat ha jättefin diskussion om skolpolitik, men tyvärr kommer det bli en hel del fokus på corona och jag förstår att det är väldigt många som lyssnar som kanske är trötta på att lyssna om corona, men vi får anpassa oss precis som alla andra. Men jag tycker en bra fråga att börja med i sådana här tider är, hur mår du, Roger?
Jag mår bra. Jag har varit hemma den senaste månaden på grund av att riksdagen har också anpassat sig till den här situationen och vi har reducerat till en 55 ledamots riksdag som går och voterar. Men sen är vi några som besöker riksdagen ibland och går på utskottssammanträden. Men det är klart att jag har också varit hemma under påsken och varit sjuk och återhämtat mig. Och så att säga också suttit i hemmakarantän. Men i övrigt så som alla andra medborgare att vi är väldigt mycket hemma. Vi håller oss, vi besöker inte våra anhöriga, vilket är jättetufft. Vi besöker inte våra äldre föräldrar till exempel. Och det är klart att det är många människor som har det tufft just nu. Och man ska vara glad att man har hälsan tillbaka. Det är väl det man får vara tacksam för i dagens läge.
Faktiskt, och det känns som, alltså visst när man hörde om att det hände i Kina, det gick så himla fort tills det kom till Europas gränser. Och att luften är något vi alla delar. Det är väl där vi kan ta ifrån det här. En fråga som har engagerat dig väldigt mycket är ju det här med att barnen ska vara i skolan. Regeringen har ju varit jättetydlig med att barn som är friska och inte har symptom ska vara i skolan. Varför tycker du det är så himla viktigt att barnen ska gå till skolan?
Ja, skolan är en viktig social institution i vårt samhälle. Och det handlar om att säkerställa att om man är frisk och om man har möjligheter så ska den delen av samhället vara öppet. Det är också en viktig signal psykologiskt att vi inte bara stänger ner allting och skickar hem alla barn och vuxna. Men det är också viktigt för de enskilda barnen, dels att de får lära sig saker, dels att man får träffa sina kompisar. Men vi ser också att många barn som kommer från förhållanden, tunga förhållanden, där kanske mamma och pappa inte alltid är sams eller där det finns missbruk eller till exempel att man har drabbats också av den här pandemin ekonomiskt. Man kanske har blivit permitterad eller blivit av med jobbet. Då är det extra viktigt att barnet har en andningspunkt, en mötesplats. Och skolan är en sån institution, och det som har förstärkt mitt argument och mitt budskap i den här debatten, det har ju varit naturligtvis Folkhälsomyndighetens expertuttalanden. Vi har ju träffat dem återkommande i olika sammanhang, och de har varit väldigt tydliga med att barn och ungdomar sprider inte den här smittan på samma sätt som vuxna gör, och risken, så att säga, risken är låg. Det är inte så att vi experimenterar med barnen, utan de kan medicinskt smittskyddsmässigt ändå kunna stå för sitt besked, vilket jag känner mig trygg i. Och det är därför jag också har varit tydlig med att barnen, om de kan, om de är friska, så ska de vara i förskolan och skolan.
Mm. Du har ju egna barn. Hur känner du inför det här med att skicka barnen till? För man har ju den här naturliga att man vill skydda sina barn, absolut. Men hur känner du inför att skicka dina egna barn till skolan?
Nu har jag två väldigt små barn, varav ett äldsta går i förskolan. Och i våran situation, eftersom min fru är föräldraledig för tillfället, så ombads vi från förskoleledningen att ta hem våran dotter i det här fallet för att avlasta personalen, men också bidra till att minska eventuella risker. Och det har vi gjort, men nu sen drygt en vecka tillbaka har vi valt att skicka våran dotter igen till förskolan. Dels för att hon är frisk, och hon har varit frisk under hela den här våren, tack och lov. Men vi ser också att det har börjat stabilisera sig något genom att fler barn kommer tillbaka till förskolan. Man kommunicerar bättre med hemmet och informerar dem om situationen när det gäller Folkhälsomyndigheten. Men vi ser också att fler förskollärare också är tillbaka på plats, vilket är positivt. Men det ser olika ut i landet.
Mm. Nu är det ju, vad jag tror, har du en förståelse för oron? Om vi säger så, för Folkhälsomyndigheten, om vi tittar från början när corona hela började tills nu, så har ju väldigt mycket ändrats i deras riktlinjer. Har du en förståelse för föräldrar som faktiskt håller kvar sina barn hemma på grund av oro?
Absolut. Det är mänskligt att vilja skydda sig själv och inte minst sina barn och inte ta några risker överhuvudtaget. Och Folkhälsomyndigheten har ju varit ändå rätt restriktiva i den meningen att vid minsta förkylningssymptom, minsta sjukdom, oavsett om det är barnet eller någon i familjen, så ska man vara hemma. Men det här med att skicka hem eller skicka barnen till skolan om de är friska, det kom lite grann som den andra pucken, det andra budskapet, och det har inte nått ut alltid till alla hushåll och alla vårdnadshavare att friska barn ska gå till skolan. Och vi ser fortfarande att en hel del barn är kvar hemma, men också vuxna. Och jag har fullt förståelse för det. Det som vi har sett nu när vi får rapporter från Sveriges kommuner och regioner, men också från Skolverket senast i torsdags, det är att efter påsk så har det skett en förändring, att det är fler nu som återvänder till skolverksamheterna, vilket är positivt. Och det har man nåtts av information på ett tydligt sätt och känner sig trygg. Och vid minsta oron, då är det viktigt att man kontaktar rektor eller förskolechefen, att man kontaktar sjukvården och samråder med dem. Jag har ju till exempel blivit kontaktad av föräldrar som har barn som kanske har diabetes eller andra sjukdomar, eller de kanske har någon funktionsnedsättning och tar en hel del mediciner. Och då blir de oroliga. Hur gör vi nu i den här situationen? Mm. Och då är det viktigt att vara ödmjuk och ge vägledning och information, så att de sen kan känna trygghet när man skickar sina barn till skolan.
Nu är det ju så att jag jobbar ju själv som lärare, och jag har vissa elever i min skola då, som är hemma på grund av oro. Och när jag pratar med föräldrarna så säger de, men vi har personer som är i riskzon eller riskgrupp hemma. Och hur tycker du vi ska hantera det i skolan? För det blir en så här fin balansgång. De är ju rädda att de ska ta med sig smittan hem även om de själva inte har det. Så hur tycker du skolan ska hantera den frågan?
Det vi har gjort nu i samråd med regeringen, det, eftersom vi involveras rätt mycket just nu vid framtagandet av vad ska reglera distansundervisning för gymnasiet, och nu senast öppnade vi upp möjligheten även till distansundervisning i grundskolan under väldigt särskilda förhållanden om det absolut krävs. Och det är ett sätt för lärare, skolor att hantera enskilda elevgrupper om man nu inte dyker upp i skolan. Så att regelverket anpassas till verkligheten, men det vi till slut, vi som är politiker, dels gör vi en egen bedömning naturligtvis, men i grunden, eftersom det här handlar om smittskydd och bakterier och virus, då måste vi ändå lyssna på dem, menar jag, som kan det här. Och när jag har träffat dem, både i riksdagen och enskilt, då har de ändå sagt att skolan är inte så att säga ett område att vara orolig över, och det löser inte smittspridningen egentligen att hålla nere alltså att hålla skolorna stängda. Det har ingen effekt när det gäller smittspridningen, och det är det vi försöker förmedla till de här ungdomarna, men också föräldrarna.
Mm. Och regeringen gick ju nyligen ut med det här, de här nya lagförändringarna. Och ni var med, och jag antar att ni var med och styrde upp det här, eller?
Ja, när det gäller de här förordningsförändringarna som regeringen fattar beslut om, så har vi medverkat till de förändringarna. Okay. Och haft möjlighet att ge synpunkter. Men sen när det gäller lagstiftningen, det senaste, dels har det varit mycket kring CSN, studiemedel och hur vi ska säkra att studenter som riskerar att drabbas kan kunna behålla sina studiemedel till exempel. Men vi har också, och där har jag själv varit med och tagit initiativ, det är den här nationella lagstiftningen om att staten ska kunna fatta beslut om att stänga ner skolor i Sverige om situationen kräver det.
Mm.
Och det är för att vi ska ha en beredskap om vi skulle hamna i ett sånt läge. Men jag hoppas innerst inne att vi aldrig ska behöva tillämpa den lagstiftningen.
Jag håller med dig helt där. Men jag lyssnade på Anna Ekströms senaste, det här med TV4 morgon, då hon sa att nu har skolorna möjlighet att använda distansundervisning, men det får inte bli dubbelarbete. Så då antar jag att hon menar att man kan göra bara det ena eller det andra. Alltså en skola kan bestämma att antingen har vi distans eller så är vi i skolan. Har jag tolkat det rätt?
Den senaste förändringen gäller ju grundskolan.
Yes.
Och det beror på att vi tyvärr fortfarande ser hög frånvaro av inte minst elever, men i vissa fall även lärare. Och man vill inte tvinga lärarna till skolan i alla fall, eller hamna i en situation där vi bara stänger ner de pedagogiska skolverksamheterna. Och då hittade vi den här lösningen, även om jag naturligtvis har synpunkter på det, och jag är också orolig för hur den här regleringen kommer att användas i praktiken. För att budskapet hittills har ju varit att grundskolan är öppen och grundskolan ska fortsätta sin verksamhet som vanligt tills Folkhälsomyndigheten säger någonting annat. Och att distansundervisning för de lägre åldrarna inte är det bästa pedagogiken och upplägget, inte minst med tanke på vikten av att ha lärarledd lektion, vuxna närvarande, om man har behov av särskilt stöd, att det är viktigt att man finns i en miljö där man har nära till lärarna, medan det är enklare att bedriva distansundervisning i gymnasiet. Och där har vi sett att alla rapporter som vi har fått har sett att det har varit över förväntan positivt.
Mm. Alltså det här med distansundervisning, jag tycker det är så himla intressant, för nu får vi ju test, för vi har ju tekniken egentligen, vi har ju datorer och så vidare. Jag är rädd att det i slutändan kommer bli dubbelarbete för oss. Nu pratar jag en 10-års horisont, nu pratar inte jag bara idag eller imorgon. Tror inte det finns en risk att man kommer i ett senare skede förvänta sig att läraren ska kunna göra bägge två?
Ja, vi är mitt inne nu i den här pandemin än så länge så ska ju gymnasieskolan i första hand bedriva distansundervisningen. Sen har vi även där lättat upp regelverket och sagt, och det har vi också tagit upp från Liberalerna i utbildningsutskottet, att när det gäller årskurs 3-elever, när det gäller yrkeselever och när det gäller elever i behov av särskilt stöd, så måste man kunna komma till gymnasieskolan fysiskt och kunna examinera, skriva prov, få det särskilda stödet. Med hänsyn till regelverket från Folkhälsomyndigheten, det här med distans, hur många man ska vara på ett och samma ställe och så vidare. Så att där har man, för att underlätta för läraren och verksamheten, men inte minst ha ett elevperspektiv, så har man ändrat de reglerna. Men det här är ju ett nytt pedagogiskt sätt som vi använder i den här skalan. kollektivt och omfattande både vid högskolan och universitet men också i ungdomsskolan. Och det är klart att det kommer att påverka arbetsmiljön, det kommer att påverka lärarnas arbetsmiljö, det kommer också att påverka kvaliteten i undervisningen. Och det säger ju redan lärarkåren att förvänta er inte att allt kommer att gå som vanligt, utan ni får räkna med att det kan påverka undervisningen negativt eller för den delen kvaliteten negativt.
Definitivt.
Jag tycker för du vet skollagen är ju över allt annat, vilket det ska vara, och att skolplikten är helig. Återigen, något som verkligen ska behållas. Vanligtvis om en elev inte hade dykt upp i skolan, då brukar man ju koppla in socialen och det blir en orosanmälan. Var tycker du man ska dra den här gränsen för orosanmälan i sådana här tider?
Jag tycker att man som skolledning ska vara tydlig med att skolplikten gäller och att det är viktigt att man kommer till skolan om man är frisk. Däremot kan man ju göra flera saker, menar jag, från skolan innan man direkt kontaktar socialtjänsten och skriver en orosanmälan. Man kan be en lärarassistent om man har en sådan kompetens. Man kan begära att elevhälsoteamet bjuder in föräldrar eller ringer upp föräldrar eller till och med besöker, upplyser föräldrarna helt enkelt om att det här säger Folkhälsomyndigheten och det här är skollagens riktlinjer att skolplikten gäller, och om ni har barn i grundskoleålder så måste man dyka upp i skolan. Jag tror att man måste prata med föräldrarna och hemmet och förklara och informera innan man direkt går på orosanmälan.
Det är så himla skumma tider nu, för det känns som allt förändras i grunden. Så det kommer bli intressant att se vilka spår det här kommer sätta, och om vi kommer tillbaka till den här distansundervisningen, jag tror det här i längden kommer förbättra distansundervisningen på universitetsnivå, men jag som nyexad hoppas verkligen inte att det förväntas av mig redan i höst att kunna, för det var ett tag att det var lite oklart vad som skulle hända, vi lärare skulle vara redo på alla scenarion. Och jag kan säga personligen, jag mådde jättedåligt av det, för jag har ju inte lång erfarenhet, så jag har inte någon planering jag kan bara ta fram eller vrida och vända på saker. Jag tror jag hoppas att politikerna verkligen förstår vilken press det här sätter på oss lärare. Känner du att ni har den förståelsen? Nu kan inte du tala för alla politiker, men hur känner du kring förståelsen för lärarens, alltså vi som är på golvet?
Jag kan ju i första hand tala för mitt parti, och jag har ju löpande kontakt med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet nationellt. Men jag har också kontakt med lokala lärarfacken, eftersom vi just nu inte kan göra skolbesök som vanligt, tyvärr. Men jag har också haft digitala klassrumsbesök genom att jag själv har deltagit per distans när det gäller gymnasielektioner. Och för att ta del av hur lärarnas situation är idag, men också eleverna. Men den generella uppfattningen är att lärarna gör stora uppoffringar idag och att lärarna gör sitt yttersta för att upprätthålla den här viktiga verksamheten som vi alla gillar och tycker är viktigt i samhället, nämligen skolan. Så att ja, det finns en förståelse att det är en pressad situation. Samtidigt finns det hos några att man vill inte heller sätta sig tillbaka och rygga tillbaka bara och säga att ja, nu gör, inte minst efter det här beskedet om att nu gör vi inga nationella prov eller nu gör vi inte det och nu gör vi inte det, att det, där finns det en liten rädsla att hur kommer detta att påverka elevernas undervisning och inte minst kvaliteten i undervisningen.
Det är nog från mer... vilket håll menar du, var kommer rädslan ifrån menar du? Vem är det som, menar du från nationell nivå?
Ja, när vi politiskt har informerats från Skolverket om att man nu ställer in nationella prov till exempel, eller att man går över till distansundervisning även i grundskolan på vissa håll.
Jag tycker vi kan stanna där. Vad är din åsikt kring det här med nationella prov? Tyckte du det var en bra idé att ställa in det, eller ville du ha kvar det?
Jag hade gärna sett att det finns kvar. Jag är för nationella prov, men jag förstår i den här situationen som vi var i före påsk att det var ett väldigt pressat läge. Däremot tänker jag att när det gäller i årskurs 3 till exempel, i grundskolan, där hade jag velat se att man hade det kvar eller att man hittar något annat alternativ för att ändå kunna säkra bedömningen av elever. I gymnasiet, när jag har pratat med lokala fackföreträdare och också lärare, så säger de oftast till mig att de har ändå bra koll på sina elever och att de har tillräckligt med underlag för att sen kunna sätta ett betyg, vilket är bra.
Mm. Jag kan ju säga från mitt håll, det var nästan till omöjligt att bedriva verksamheten som vanligt, och speciellt när det gäller nationella prov. För när man har nationella prov, vi kan ta till exempel NO, då är det vissa rutiner och framförallt faktakunskap som man måste repetera med eleverna. För fakta, precis som du och jag vet, det är en färskvara, det försvinner. Om jag hade ställt en NO-fråga till dig som du hade i högstadiet, det är klart att du inte kommer ha 100% koll på det, det är förståeligt. Men när jag hade 50% frånvaro, och det här var när coronakrisen verkligen slog till, och när man började prata om att Stockholm var drabbat, då kände jag att jag kan inte träna upp mina elever med den här rutinen. Dels hur skriver vi ett nationellt prov, och dels de här faktakunskaperna. Och det hade ju påverkat alltså den här rättssäkerheten, för då hade jag haft en bild av mina elever, men nationella provet hade visat någonting helt annat på grund av att de inte hade haft möjligheten att repetera och att de här rutinerna inte hade suttit. För att skriva nationella prov, det är inte som vilket prov som helst, även om man kanske kan tro det. Men så på det sättet för mig var underlättare väldigt, väldigt mycket. Och du är inne på det, jag tror väldigt många i Sverige har koll på sina elever. Och jag tror och verkligen hoppas på att det fortfarande blir rätt säkert. Som sagt, det är ju så här nya tider, så vi får nog anpassa oss. Men det som du säger, jag ser väldigt positivt på det, för nu har ju eleverna börjat komma tillbaka. Det är nästan att jag vill ha nationella prov i matte nu. Men så från mitt håll så var det väldigt positivt att man drog in det, för. Och då var just i den perioden mitt mående började påverkas. För jag kände, jag har en väldigt stor uppgift här, det nationella prov. Men mina elever inte är här och jag ska ha undervisning här. Jag ska ha på distans och jag är nyexad. Mm. Alltså det gick inte riktigt ihop. Men där, jag kan säga, där var jag faktiskt väldigt imponerad av mina kollegor. Vanligtvis är det ju yngre kollegor som är väldigt så här pro-teknik, som är väldigt framåt. Men på vår skola så var det faktiskt de äldre som verkligen tog tag i det. Jag var den som var anti på grund av att jag klarade inte av dubbelarbete. Det hade blivit för mycket. Så från mitt håll var det faktiskt väldigt positivt.
Men flera av de här förändringarna som har genomförts de senaste veckorna och månaderna är ju naturligtvis efter dialog med lärarna och skolvärlden för att underlätta den här situationen så långt det är möjligt. Men sen får man ju blicka framåt och se hur långt ska det här hålla i sig och hur länge ska vi ha de här undantagsreglerna innan vi börjar komma tillbaks till en normal verksamhet igen.
Som tur är, vi gjorde inte ett misstag som de andra länderna. Tänk om vi hade ställt in skolan, alltså helt och hållet bara, vi stänger skolan. Herregud. Alltså dels det som du säger, du nämnde det i början där att skolan är en trygg punkt. Man får aldrig glömma det. Jag tycker verkligen synd om barnen ute i Europa. Om jag tänker på typ Italien och så vidare. Och jag är faktiskt väldigt stolt över Sveriges agerande. Och det låter som att du också är det, att vi inte stängde och att vi höll skolan öppna.
Absolut, det har ju varit våran hållning från början. Men samtidigt är det också den punkten som engagerar väldigt många på sociala medier. Och där många har, inte många men en hel del väldigt engagerade föräldrar har synpunkter på just den här frågan. Att varför ska vi skilja ut oss från andra länder och varför fattar ni inte beslut om att stänga ner skolor? Det hör jag återkommande, även om det börjar avta lite grann nu när de också ser att Finland är på väg att öppna igen lågstadiet, Norge, Belgien. Det finns fler länder som är på väg att backa tillbaks och öppna upp delar eller hela skolväsendet.
Men jag tycker det som var så fint och det som gjorde mig så stolt för att vara svensk var ju att våra politiker utgick ifrån fakta. Det var inga känslor inblandat. Och det var lite där jag kände att det var runt om i Europa, att det var väldigt mycket känslor inblandade när man tog de här besluten. Och det har jag ju lite förståelse för också, det är trots allt människoliv det handlar om. Men jag tycker det är så himla bra och fint att de stod på sig och bara, nej men det här är vår linje och vi håller den, och de vek sig inte. Så på det här sättet var jag faktiskt väldigt stolt. Du skrev en artikel i Expressen, jag tror det var i april, 2 april skrev du om kvaliteten i skolan. Och du beskriver bland annat skolans roll i samhället och hur den har påverkat vår skola. Och jag kommer länka den till alla som lyssnar så de kan läsa den i efterhand om det skulle vara så att någon är intresserad av det. Tesen här är ju att du vill inte att undervisningen ska påverkas. Och om jag tar introt av din artikel, jag håller med dig 100%. Du pratar om vikten av skolan, vilken samhällsfunktion den har och så vidare. I sista stycket tror jag det blir lite motsättning där mellan oss. Och jag vill att du förklarar lite saker vi kan diskutera. Jag kan läsa ett citat här så kan vi diskutera. Du skriver, på skolor med hög frånvaro av lärare gäller det att ha rutiner och beredskap för hur undervisningen ska hanteras. Skoldagar kortas, ämnen påverkas och kommunerna hanterar det väldigt olika. Hur tycker du att skolan ska hantera den här stora andel lärare som blir sjukskrivna?
Den här artikeln skrevs ju för några veckor sedan när vi fortfarande var mitt uppe i att väldigt många, inte bara lärare utan elever, var frånvarande och även så att säga, elever som inte var sjuka. Och det har vi fått rapporter från Malmö till exempel och även Stockholm. Att många vårdnadshavare på grund av oro valde att inte skicka sina barn till skolan. Och samtidigt var ju beskedet tydligt från politiken och Skolverket och annat att grundskolan ska vara öppen och att närvaron måste säkras. Och vi var ett av de första partierna då för några veckor sedan som nationellt i riksdagens utbildningsutskott lyfte upp grundskolan för att påminna om att det är en viktig skolverksamhet och att det råder skolplikt där. Medan hela den nationella debatten och alla andra mina kollegor pratade om gymnasiet och distansundervisningen. Men alla de rapporterna visade att det generellt sett gick väldigt bra. Utan problemen och bekymren som började segla upp var grundskolan och frånvaron. Och det var därför jag valde att skriva den här artikeln och peka på de här, att det såg väldigt olika ut och att det fick konsekvenser i form att man inte löste det med vikarier eller lärarstudenter eller att man kanske använde kompetens från näraliggande skola, utan man ställde in lektioner helt enkelt eller strök ämnen och så vidare.
Ja, det är intressant att du nämner det här med vikarier och även skolstudenter. Vi kan börja med det här med vikarier, för vissa skolor har en väldigt ansträngd ekonomi och vissa kommuner har till och med ett mjukt vikariestopp, vilket i praktiken innebär att vi tar inte in vikarier förrän det verkligen brinner, va? Och då måste vi lösa det för varandra. Och då blir det ju helt naturligt att vissa ämnen, oftast i slutet av dagen, att vet du vad, vi skippar den lektionen för vi har inte tillräckligt med människor på plats. Hur känner du kring det? För alla har inte råd att ta in vikarier. Vad tänker du rutinerna borde vara för de skolorna?
Den frågan om vikarier har ju jag ju följt under många år. Jag har ju varit skolpolitiker i snart 20 år. Och det är ett generellt problem även innan corona kan jag säga, med vikarieproblem, lärarbrist, en ökad andel obehöriga lärare, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden och på skolor som har haft dåliga resultat under lång tid. Så att det, just frågan om vikarier är inte bara aktuellt och på tapeten nu. Men det jag menade var att en huvudman måste kunna ha rutiner och beredskap, för man var väldigt snabb. Märkte jag att från kommunerna att rigga och förbereda för en stängning av skolan. I första hand skulle man gå över till distans och i andra hand skulle man stänga ner verksamheten och man tog fram planer och så vidare. Och jag kände psykologiskt att det ger lite fel signal. Det är klart att vi ska ha en bra beredskap, men beredskapen borde i första hand vara på hur kan man ge hemuppgifter, hur kan man använda de kompetenser som man har på en skola eller vikarier till exempel. Och Skolverket och staten har ju sagt genom olika nationella resurser också att man ska stötta kommunerna för att täcka upp kostnader som kan uppstå i samband med den här coronapandemin som vi genomgår.
Känner du att man har gjort det då? Att man har täckt upp och man har bidragit?
Nej, det är klart att det kan bli mycket, mycket bättre. Men det har varit tydligare kanske när det gäller andra, till exempel vuxenutbildning, yrkeshögskola. Nyligen meddelade ju regeringen att man ökar antalet platser på högskola och universitet. Men kommun och även företagen har ju fått en hel del så kallade krispaket. Men kommunen har ju lovats mer resurser av Centerpartiet, Liberalerna och regeringen som samarbetar kring budgeten. Och min förhoppning är ju att de pengarna också naturligtvis ska gå till att säkra välfärdens kärna som skolan är en del av.
Mm. Okej, det är intressant. Och sen hade du det här med lärarstudenter. Hur tänker du att det här praktiskt ska funka?
Ja, det är ett förslag som vi presenterade här om dagen, men som vi också så att säga, har tagit upp tidigare. Att istället för att kanske tvinga äldre personal som kanske själva är en del i riskgruppen, eller att ta in vikarier som inte har någonting med skola att göra. De kanske inte har en utbildning eller de är inte insatta i ämnena och så vidare. Då kan man använda just lärarstudenterna, studenterna som går en lärarutbildning och som är inne i det tänket, som har varit i en skolmiljö förhoppningsvis, kanske har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning, att man använder sig av dem för att i den här extraordinära situationen stötta och hjälpa till lärarkåren på skolorna.
Ja, alltså jag känner man måste vara försiktig där, för du vet det här med vikarier, det här är min erfarenhet, vikarier, det låter ju väldigt fint på papper, men jag kan säga när det kommer in en person, det som du säger, först och främst vi vet inte dens bakgrund, okej, vi vet inte vad den har för utbildning och så vidare, och vi vet inte framförallt hur kommer den här personen kunna hantera de här eleverna, för vissa skolor har mer utmanande underlag än andra. Så oftast mynnar det här ut i någon form av glorifierad barnvakt. Det är min tolkning och min erfarenhet av vikarier. Så jag tycker man borde vara försiktig där. Vad jag hellre hade velat se är, det finns vissa skolor som har att man har en vikarie på heltid. Alltså om du har en stor skola så kan man faktiskt anställa 2-3 vikarier som alltid jobbar där. Och skulle det vara så att vi har alla kollegor på plats, men då kan ni vara i korridorerna och jobba med det sociala. Så att ta in människor utifrån i skolan som inte har koll på rutiner, elever och så vidare. Jag tror det blir fel i längden. Och jag tror inte det får det resultatet ni faktiskt önskar. Så därför hade jag hellre velat se heltidsvikarier.
När det gäller vikarier, nu har vi olika erfarenheter och det ser säkert olika ut runt om i landet. Men i min hemkommun, som jag kommer ifrån, Västerås, där har ju vi en vikariepool där man försöker rekrytera naturligtvis en profil som passar pedagogiska verksamheten eller passar verksamhet inom omsorgen och äldreomsorgen. Och det är ju ett sätt att de ska ha någon slags förutsättning och bakgrund att klara av sitt uppdrag. Men grunden måste ju vara att vi självklart vill ha utbildade behöriga lärare. Det vill jag betona, och jag är en av de politiker som pratar mest i hela riksdagen om utbildade behöriga lärare. Men det här, vi pratar ju nu om extraordinära situationer där alternativet är att stänga ner, så att säga, inte bara ställa in lektioner utan kanske hamna i en situation där man helt måste stänga, bokstavligen stänga ner skolverksamheten. Det vill ju vi försöka undvika.
Ja, jag förstår hur du tänker. Av det jag har varit med om här och mina kompisar runt om i Stockholm och Sverige, vad jag har hört är det är bättre att kanske inte ha sista lektionen än att ta in en extern. Det har varit min tolkning av. Men som du säger, vi vet inte vart det här kommer leda. Det kommer en ny våg och vi kanske är där på 50% igen. Så vi får se och hålla tummarna. Min tolkning av Liberalerna är ju, ni betonar väldigt mycket kunskap, att vi måste ha mer kunskap i skolan och så vidare. I en sån här kris, kunskapskraven vi har på våra elever, ska de påverka, ska de revidera, ska vi bibehålla dem? Vad är er åsikt där?
Jag tycker inte att vi ska börja signalera nu när det börjar gå åt rätt håll att lärare kommer tillbaks och elever kommer tillbaks och att vi hittar tekniska digitala möjligheter att bedriva undervisning. Att nu gå ut och sänka kraven eller så att säga signalera att lägre krav, utan budskapet är att lärarna ska göra så gott de kan med de villkor de har och de förutsättningar de har. Sen har ju både Skolverket och Skolinspektionen och andra sagt att man är ödmjuk och kommer att ta hänsyn till den här situationen. Det gäller naturligtvis även alla vi politiker som är verksamma både nationellt och inte minst mina lokala kollegor som dagligen jobbar med att bara hålla den här verksamheten igång med allt vad det innebär med lärare, mat till elever, det kan vara skolskjuts och sådana saker.
Okej, för jag kände speciellt när krisen var som hetast, där det var några veckor sedan, då kände jag, alltså vi kan inte ställa samma krav, känner jag. Jag tycker vi borde sänka kraven. Det är inget jag verkligen, det är inget jag vill, men jag kände vi hade hamnat i en så knepig sits. Det var som jag sa, att en kompis sa till mig, det är som att du ska gå och skada Zlatans knä och sen förvänta sig att han ska göra lika många mål. Det blir så här, vi har verkligen tagit en stor smäll här som samhälle och framförallt som skola. Så personligen känner jag att vi borde revidera dem lite eller anpassa dem på något sätt. Hur känner du kring det? Eller du är fortfarande inne på samma linje att vi behåller samma krav som tidigare?
Distansundervisning pågår ju sedan drygt en månad i gymnasieskolan och alla de rapporter som vi har fått hittills både från den lokala nivån och Skolverket är att det har skett över förväntan som jag nämnde tidigare och att man har hittat bra upplägg och bra rutiner och inte minst när det gäller de teoretiska momenten med undantag då för de praktiska momenten vilket vi har löst genom att man kan skicka elever nu till gymnasieskolan om du går en yrkesutbildning, svets till exempel. Så att så länge det fungerar och elever och lärare har hittat en bra metod så tycker jag inte det finns anledning att sänka kraven. Och just nu är ju fokus på grundskolan och där är ju så att säga sårbarheten, hur ser det ut med elevunderlaget men också med närvarande lärare. Och är det så att det är väldigt många borta, då finns det ju faktiskt en paragraf i förordning där man kan stänga ner en skola tillfälligt om det är för hög andel lärare som är borta. Men nu tycker jag ändå att det fungerar relativt bra. Men alla rektorer, alla lokalpolitiker och även vi som sitter i utbildningsutskottet kommer naturligtvis och vi tar ju hänsyn till den här situationen. Men jag har inte hört någon efterfråga eller kräva att nu ska vi säga skippa det momentet och skippa den lektionen och så vidare, utan det är inte det som är det viktigaste just nu, utan just nu är det hur stöttar vi, hur ser vi till att lärarna orkar, hur ser vi till att man inte får det här dubbelarbetet vi gick ut häromdagen från Liberalerna och så att man ska införa en prioriteringslista mellan rektor och den enskilda läraren för att de ska kunna hålla över tid och inte bränna ut sig under den här situationen och kunna fokusera på undervisningen och inte tvingas göra en massa annat, till exempel. Så att vi försöker stötta upp på andra sätt, men inte att vi går ut nu och sänka kraven.
Jag förstår. Sen kommer vi till en del i artikeln. Jag ser det mer som lösning på problemet, som du menar. Du avslutar med att du visar förståelse för att situationen är unik och att det är jobbigt för väldigt många. Men sen skriver du att huvudmännen, Skolverket, Skolinspektionen och regeringen måste agera för att säkra kvaliteten i att grundskolan upprätthålls. Och jag vill först veta, när du skriver kvalitet i skolan, vad är kvalitet för dig i skolan?
Ja, kvalitet handlar ytterst om att undervisningen bedrivs av utbildade lärare, att det råder studier och trygghet och att eleverna är på plats och kan fokusera på sin undervisning. Kvaliteten är ju sen det som händer naturligtvis mellan elever och lärare i undervisningsmomentet. Det kan man inte riktigt ta på så där i en artikel, men det är ett sätt att förmedla vad jag tycker är viktigt. Och signalen där är ju att vi ska, när jag tog upp den här frågan innan jag skrev artikeln med Skolverket, så bekräftade de min oro. Att det de var mest oroliga för just nu, det var grundskolan. Och grundskolan har en särskild plats i skolpolitiken och det är där vi har skolplikt och det är där barn och ungdomar får grunderna med sig, oavsett om det gäller att kunna läsa, räkna eller skriva. Och därför är det extra viktigt att så långt det bara går kunna säkra undervisningen. Till exempel att man, om man inte kan bedriva platsundervisning, att man ger hemuppgifter eller som vissa nu överväger i särskilda situationer att man går över på distans. Men att man försöker ändå upprätthålla en verksamhet med god kvalitet.
Jag förstår. Sen har vi ju, nu var det ju lite skriverier kring det här med Skolinspektionen som skulle fortsätta bedriva sin verksamhet. Hur tycker du att de i såna här tider ska jobba?
Jag begärde ett möte häromdagen med generaldirektören för Skolinspektionen och inte minst för att jag också är ledamot i insynsrådet vid myndigheten och ville ha en direkt rapportering från Helena Engmo som är generaldirektör, och jag tycker att hon förmedlade en väldigt ödmjuk bild av hur de har tolkat sitt uppdrag. Att de kontaktar inga enskilda lärare, de gör inga fysiska besök ute på skolor om inte situationen är så pass allvarlig att man måste göra tillsynsbesök. Man har hållit sig på en nivå där man skickar ut enkäter till ungefär ett 50-tal huvudmän, kommuner och friskolor, där de har fått ett antal punkter. Och just nu håller de på att fråga ett antal rektorer runt om i landet. Men det är mer av karaktären, hur upplever ni att verksamheten går? Hur går det till exempel i gymnasieskolan med distansundervisning? Och så länge det är på den här övergripande nivå där myndigheten mer informerar sig om hur situationen är, så tycker jag att det väl balanserat. Och de har ju fått en hel del kritik från enskilda lärare och rektorer, men jag tycker att mycket av de inläggen byggde på misstolkning, feltolkning av Skolinspektionen. Det är inte så att de jobbar på som vanligt, utan att de har verkligen rullat tillbaks sin tillsynsverksamhet. Och jag har också fått en information om att de gör veckovisa lägesbilder av hur situationen ser ut med stor, väldigt stor hänsyn till den här situationen som många lärare och rektorer befinner sig i.
Ja, då måste det ha blivit någonting helt fel med kommunikationsansvarig då på Skolinspektionen, för jag tolkar det precis som du sa. Jag visste inte att det var på en sån övergripande nivå. Jag personligen hade jag tyckt att man nästan kan pausa deras verksamhet, förutom när det gäller de här extremfallen du pratade om. För jag tycker det blir fel signal. Det blir väldigt fel signal. Det blir som att vi sitter här och känner vi håller på att drunkna här. Och sen istället för att kasta en livboj så kommer Skolinspektionen och trycker ner vårt huvud. Det var min tolkning. Och om det nu är så som du säger, så jag ser inte något större problem här om jag ska vara ärlig. Men om vi säger så här, om du var generaldirektör för Skolinspektionen, hur hade du bedrivit verksamheten?
Nej, men jag skulle ha agerat som de har gjort, nämligen att de inser att man inte kan bedriva skolverksamhet som vanligt och att det här är en väldigt pressad situation för landets kommuner och inte minst lärarna. Och det är helt rätt som de har gjort, att man avstått från besök. Man skickar inte en massa långa frågeformulär som man brukar göra när det gäller olika typer av anmälningar eller olika typer av, man vill få reda på både det ena och det andra. Det är det som också har bidragit till väldigt mycket administrativ börda och byråkrati. Och det är helt korrekt som de har gjort nu från Skolinspektionen, att de har rullat tillbaks hela den här verksamheten med hänsyn till corona. Så att jag tycker att, och jag har, det är därför jag också inte bara ville gå på en artikel i Aftonbladet, utan jag ville verkligen ha direkt kontakt med generaldirektör så att hon kan berätta för mig hur tänker hon, hur har hon planerat sitt arbete och hur ser hon på myndighetens uppdrag. Men hon sa också att de har skollagen att följa och de har inte fått några andra instruktioner från regeringen som är deras uppdragsgivare att agera på ett annat sätt. Så att, men jag håller med dig om att det har varit bristande kommunikation när deras uttalanden uppfattades som att de jobbade på som vanligt, vilket inte stämmer.
Okej, då lärde jag mig någonting nytt. Intressant. Jag kan berätta hur jag kände när jag läste den här artikeln. Och jag berättar hur jag kände, så får du se om jag hade tolkat det rätt. Mm. För när jag fick den här artikeln, eller den dök upp i min feed via sociala medier, och jag läste den och jag blev faktiskt väldigt besviken. Och anledningen är, jag tycker att retorik är ju avgörande och ordval är verkligen jätteviktigt i sådana här artiklar. Och jag kände som lärare att okej, nu vill Liberalerna att kontrollera oss. De vill kontrollera oss.
Samtidigt som jag kände, jag tror inte det finns någon skola i Sverige som verkligen inte gör sitt alldeles yttersta för att verkligen lösa det här med avseende på sina resurser. Vad jag hade velat se i den här artikeln hade varit mer ordval som stödjande, att vi ska assistera, att vi ska hjälpa till snarare än kontrollera, speciellt den sista meningen. Förstår du min tolkning, hur jag hamnade i den tolkningen?
Längre upp i artikeln så står det att Skolverket ska stötta huvudmännen och lärarna, inte minst när det gäller råd och stödrekommendationer, men också IT-infrastruktur, eftersom det var väldigt mycket fokus på distansundervisningen under de här veckorna. Men slutklämmen att Skolverket och Skolinspektionen, det är inte så att de bara lägger ner sin verksamhet. Skolverket har ju haft en väldigt aktiv roll under den här coronapandemin i att förklara för huvudmännen att det här är möjligt att göra. Det är möjligt att skicka eleverna nu till yrkeselever till gymnasiet för att göra vissa provmoment. De får väldigt mycket frågor kring student och mathantering och allt vad man nu kan komma på. Men eftersom både Skolverket och Skolinspektionen också försöker upprätthålla en dialog för att kunna ändå ha en koll på verksamheten. Och det var det som var syftet, att det är viktigt att vi har våra skolmyndigheter som ändå följer utvecklingen på skolområdet. Och det behöver inte vara, och det innebär inte då efter, när jag har pratat med Skolinspektionen, det är inte de klassiska traditionella tillsynsbesöken, utan allt det arbetet har ju de pausat.
Mm. För jag känner, för ett ord som verkligen lyfts fram i din artikel är kvalitet. Jag håller med dig, kvaliteten i skolan är jätteviktig. Men jag kan säga från mitt perspektiv, jag har inte levererat samma kvalitet som innan krisen, av förståeliga skäl. Så därför när du återkom hela till att kvaliteten måste upprätthållas, då blev jag lite så här, men alltså jag kan inte. Det är fysiskt omöjligt för mig just nu, det blir för många bollar i luften. Och då tolkar jag det lite som ett angrepp mot yrket. Förstår du min tolkning där?
Ja, men jag skrev medvetet det för att debatten som var i slutet av mars i Sveriges riksdag, när vi tog beslut om att Sverige ska kunna fatta beslut om att stänga skolor, då var det väldigt mycket fokus, det nästan förväntades. Och vi fick bara frågor om när kommer ni nu att fatta beslut om att stänga skolorna? Och bara den signalen och den diskussionen påverkar väldigt mycket hela den skolpolitiska debatten, som om vi gick mot en skolstängning. Och jag var väldigt orolig för den diskussionen. Sen gick det över till distans på gymnasiet och sen har det gått över nu till frånvaron i grundskolan. Så att det har ju varit olika skeden. Och jag var rädd, jag ser fortfarande kommuner som i nyhetsrapporteringen går ut och säger att nu planerar vi för en stängning, trots att det inte finns några rekommendationer överhuvudtaget från politiken eller Folkhälsomyndigheten att stänga ner skolor. Och det är det jag menar, att om fokuset blir bara på att hur och när ska vi stänga skolorna, då kommer vi ifrån det som är kärnan i skolan. Och det var det som jag försökte signalera, att så länge det inte finns några beslut att stänga skolor, då måste vi ändå upprätthålla en god kvalitet och en bra undervisning. Sen förstår alla, även jag, att det kommer att påverkas av den här coronapandemin, inte minst genom att många lärare är frånvarande, men många elever. Men återigen, på gymnasieskolan ser vi inte samma utveckling. Och det finns ingen anledning, tycker jag, att gå ut och säga att ja, nu sänker vi kraven, eller nu behöver inte ni tänka på kvaliteten bara för att vi bedriver distansundervisning.
Intressant. Hur har du mötts av, hur har facken, enskilda lärare, hur har de mött den här debattartikeln som du släppte, och även andra politiker?
Jag har inte hört så mycket överhuvudtaget. Jag tror att den där artikeln gick under radarn. Det är väl någon...
Ja, då är det väl jag som har varit snabbt.
Ja, det är klart att det kan vara någon som har kommenterat på sociala medier, men jag har i alla fall inte fått direkt. Och jag är väldigt aktiv både på Facebook och Twitter, så att det är väldigt lätt att, så att säga, upplysa mig om sin åsikt och föra fram sin åsikt till mig. Jag har också öppna konton i den meningen att man kan skriva direkt till mig eller lägga till mig eller mejla till mig också. alla kontaktuppgifter finns ju på riksdagens hemsida, men jag har inte fått några, och jag definitivt inte från de fackliga, men jag har ju haft kontakt med facket och diskuterat de här frågorna, att om man anser att politiken ställer för höga krav i de här situationerna. Men beskedet har ju varit att man så långt det går så fortsätter man bedriva verksamhet, men att vi naturligtvis ska ta hänsyn till att det kan påverka undervisningen negativt, inte minst i grundskolan.
Jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag har inga fler frågor, och jag vill bara tacka dig för att du kom ända till Norsborg, och jag ser fram emot ett framtida samtal där vi inte pratar corona överhuvudtaget.
Tack så mycket, det hoppas jag också.
Tack så mycket. Tack.
Både jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Vi vill även tacka Roger som tog sig ända till Norsborg för att träffa mig. Glöm inte att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet med Roger att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.